Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Då kastar vi av den här veckans episod av Handbollspodden Avkast. Vi har så jävla mycket att avhandla idag, tror jag, så vi bara kastar oss rätt ut på det djupa vattnet. Charlie Sjöstrand ser sammanbiten ut när han kikar ner i anteckningarna. Det brukar vara ett gott tecken. Själv så känner jag mig uppsluppen. Och Josef Pujol ringde in precis nyss och berättade att han har två, vad kallar du dem, en provocerande och en ointressant spaning.
Precis så. Ni kommer att bli provocerade. Jag tror en del lyssnare kommer nog tycka om att jag säger sanningen och sådär. Men ni tycker jag är jobbig.
Ja, men du ska vara en sanningssägare så?
Exakt.
Kommer du någon gång under samtalet referera till livets hårda skola och så?
Ja, men det är ju inte omöjligt alltså. Men att det,
poddens Jan Emanuel.
Lite så.
Allt detta glädjer mig. Och jag som rättar samtalet heter ju Emil Sjölin, precis som vanligt. Och det säger jag mest ifall någon kommer ha klagomål på det här. Så kan man ju skicka dem till mig. Så blir jag alltid glad för konstruktiv feedback, va? Som sagt, mycket att avhandla. Jag tycker vi börjar med den stora bomben. Bomben som i alla fall för mig var svår att tyda om det var ett första aprilskämt eller inte. Nämligen när svenska handbollslaget släppte nyheten att de bryter kontraktet med Martin Boqvist, assisterande förbundskaptenen. Detta bara månader efter ett guld som vi väntat på i år och dagar. Hur reagerade ni?
Jag tror också det var första aprilskämt. Såklart. Man drar ju öronen åt sig på den dagen. Tänkte att det var, jag tyckte också det var ett väldigt bra aprilskämt.
Tyckte du det? För jag tänkte så här, okej, jag är lurad. Men det är ingen rolig spin riktigt.
Nej, ja, men eftersom jag var så övertygad om att det inte var på riktigt, så tänkte jag att här har de träffat rätt. Det är säkert någon jävel som går på det. Dumma jävlar. Så att det trodde jag. Jag såg Tobias Hussein hade gjort något liknande. Han är ju typ assisterande tränare i typ två åker eller något sånt där. Han har gått ut så här: jag har fått kicken. Och anledningen är att jag ska ha snackat skit om första tränaren och vilja ta rollen själv och sådär. Skrev han på Twitter och folk blev så jävla irriterade och började liksom så här hetsa mot klubben. Så det var också så här. Ja. Du lockar väl fram en del känslor folk som var så här: ni behöver inte säga att ni hatar dem, för det var inte sant. Men det var min första reaktion i alla fall på den nyheten.
Men man får i alla fall säga att det här lockade ju också fram väldigt mycket känslor hos folk. Det var ju jag tror det var Mikael Fransén kallade det för ett karaktärsmord. Och Martin Frändesjö la också ut någon längre text på sociala medier där han ifrågasatte det beslutet. Även Per Johansson tror jag var, tyckte
the usual suspects nu för tiden. Det känns som att vi har pratat om det. Att de alltså var snabbt. Jag reagerar på hur snabbt de var ute. Och alltså vad snabbt det tog för liksom Flink att trycka på. Jag gissar att det är spridad knapp nummer 5 förmodligen. Till Micke Fransén. Och så bara, och han har ju verkligen blivit den här. Att han inte, han räds inte att ta till orda. Han bara,
han säger sanningar.
Ja, men fan vilken sanning säger han har blivit. Och så sen, jag ska bara ringa Per också och kolla vad han tycker. Och så tar vi och så, ja, Frändersjö behöver man inte ringa för han hade postat. Men jag reagerade på jävla snabbt alla var framme och sa vad de tyckte och det här. Och alla var ju på bokens sida.
Men i just det här fallet så blir ju Franzén extra intressant. Det är ju ofta intressant att höra vad han har att säga. Men här har han ju varit med i landslagsapparaten under en längre tid och har ju verkligen inside information. Och i Flinkens artikel, då tyckte jag han var väldigt tydlig med att säga så här, men på den tiden jag var med, då var boken riktigt bra, gjorde väldigt mycket, super, vad ska man säga, flexibel också, kan många olika grejer och sådär. Så sett till vad de som är för Martin Bokqvist har att säga liksom på den listan och sett till vad landslaget själva kommunicerade som anledningen till att de inte ville ha kvar honom, så tycker jag att det känns konstigt. Det är någonting som, det ligger en hund begraven någonstans.
Men varför är det ett karaktärsmord? Det är ju ingen som har sagt att det beror på honom själv. Inte ens förbundsledningen har ju sagt att det är något fel på Martin. Men ja, det kanske, vi ska inte fastna i hårkluverier, men det är ju ingen som har försökt kasta honom under bussen. Det är ju det som är lite konstigt här, att det är så jävla, eller kasta under bussen har väl blivit, men det är så konstigt att det är ingen info. Vad är det som har hänt? Varför gör man så här när allting till synes är frid och fröjd? Det är ju det som är det stora mysteriet.
Ja, men det tyckte jag ju, eller ja, framgick, eller det framgick ju, men kanske inte med allt önskvärt tydlighet, men mellan raderna kunde man ju läsa att det var lite skav mellan han och Glenn då, eftersom Glenn Soberg då senare uttalade sig också i Sportbladet, och att han stod ju bakom det beslutet, och då kan man ju antyda att han inte var helt nöjd eller inte kom helt överens eller vad det nu må vara liksom.
Ja, det måste ju vara anledningen, men det tog ju ett tag innan man fick en kommentar från,
ja,
man,
verkligen.
Tog ett tag innan Fågelström utvecklade, ja, mer än någon liten sån här schablonmening liksom.
Så exakt.
Sen blir det ju glasklart som du säger att jag står bakom beslutet, jag har inget mandat, men jag har sagt vad jag tycker. Okej, du sa att du vill ha en annan. Det är ju,
och
det
du sa ju också så här, jag är supertaggad på att välja en ny typ.
Ja, och han sa också så här, jag vill ha en assisterande som backar mig i alla lägen. Där, har Martin Bokqvist inte gjort det? Nej, det säger jag inte. Det är inte det jag menar. Jag säger bara att en sån jag vill ha.
Ja, men för det är intressant nu. Jag antar att är det Hanna Fogelström som tar det här beslutet, eller är det en grupp som gör det ihop, eller hur, vem är beslutsfattare?
Hon är väl, man ska ju hålla koll på titlarna här, hon är väl landslagschef tror jag är hennes titel, ursäkta om jag är snett på det, men något sånt. Jag har svårt att säga att hon tar det här beslutet själv dock.
Ja, precis. Tobbe Karlsson är väl general manager? Eller?
Det tror jag inte att han är, för han är väl det hetaste alternativet till att bli assisterande förbundskapten.
Ja, exakt. Men han har ju varit. Ja, han har ju varit i organisationen redan.
Vilken jävla grej. Ja, det har han ju varit. Ja, ja.
Men jag minns
vi faller redan på andra titeln. Namnet här. Ja. Men Robert Wedberg är i alla fall generalsekreterare som en annan Kofi Annan, va?
Mm. Ja. Ja, exakt. Ja, men då, ja. För att jag tycker ju att det som jag reagerar på och tänker på, det är klart, vi har ju ingen insikt i hur, ja, dels den här processen har gått till, eller hur, vad som sker alltså bakom stängda dörrar mellan Glenn och Martin under ens turneringar. Alltså vi är ju ganska långt ifrån landslaget alla tre, vissa mer, andra mindre. Men det man ju kan i alla fall kan konstatera är ju att det har fungerat jävligt bra. Oavsett hur bra eller dåliga vänner så att säga, eller hur mycket de inte håller med varandra, Martin och Glenn, om saker. Och det är väl i slutändan resultat det handlar om. Framförallt i en organisation där ju Martin Bokqvist med all tydlighet, i och med att han har ju framstått i timeouter mer än vad Glenn Soberg gjort, så har han ju tagit ett ansvar. Alltså att han har ju varit väldigt delaktig i den här framgången. Och därför tycker jag att det är, även om Glenn har velat välja sin egen, så kan man ju tycka att de som nu bestämmer, vilka det nu än må vara, kan tycka så här, ja, vi fattar att du kanske vill välja din egen, men vi utifrån tycker att det här fungerar jävligt bra eftersom vi fick den ädlaste valören senaste vi gav sig liksom.
Det är lite konstigt valt tillfälle. Mm. Att det känns osannolikt att han så här lite grann antyder bara att ja, alltså helst skulle jag ju vilja ha någon annan. Alltså han måste ju verkligen ha tryckt på att fan, ta chansen nu och skicka honom. Eller att det, alltså, att det skitit sig mer än vad som framgår. För annars är det ju...
Exakt.
Fan vad de inte gör det lätt för sig med det här ändå. Förbundet som väljer då att gå helhjärtat. Om vi nu ponerar, vilket är den enda rimliga förklaringen. Att det är Glenn Solberg som uttryckligen önskar detta.
Det skulle ju kunna vara. Det håller jag för mer osannolikt. Men det skulle ju kunna vara spelartruppen också. Men...
Ja, det skulle kunna vara.
I en utvärdering efter mästerskapet liksom.
Ja, det som talar emot det är att, alltså, nu, du pratar om att vi är ganska långt ifrån landslaget. Vi är ju inte så långt ifrån vissa och rätt många spelare i landslaget. Inte så att vi har någon direkt lina till Gotte, men alltså så här, man är bara något handslag ifrån, höll på att säga. Så där brukar ju alltid komma ut.
Mm.
Man vet rätt mycket, skulle jag säga,
ja,
om hur stämning i truppen och vad som har fungerat innan, vilka spelare som är illa omtyckta och vilka som är omtyckta och allt sånt där. Så jag har inte hört ett knyst om Nej. Någon i det här och laget Bokvist skulle vilja Bokvist.
Och Bokvist har ju också varit där i 6 år eller vad det nu är. Alltså sen, de hade ju kunnat ändra det när de ändrade Christian också, om det nu var så att han var illa omtyckt där.
Och skulle det vara någonting som är så pass tydligt så att man skulle vilja göra sig av med en assisterande tränare precis efter ett guld, om det skulle vara grejer från spelartruppen, det tror jag att vi hade känt till. Men vad tror ni då är grejen med... Vad tror ni Glenn letar efter?
Ja, en ja-sägare uppenbarligen. Det var väl, ja, men jag menar, det var väl det han... det var ju du som påstod det, att han hade sagt det. Jag minns inte det i den här artikeln i Aftonbladet, Charlie.
Nej, jag har läst det.
Ja.
Men ja, nej, det är svårt att... Ja, det är om det är liksom så här, att han upplever att Bokvist då saknar väldigt specifika egenskaper som han värdesätter. Alltså så här, om vi leker med tanken att det är, om det här vore liksom en oddsättning, så är ju Tobias Karlsson den med lägst odds att det ska bli. Att då så här, ja, men Tobbe har egenskaper som jag verkligen har nytta av i min förbundskaptens roll, och det Bokvist har inte det, och jag vill verkligen ha in det. Alltså det skulle vara en sån grej då.
Men då ska jag säga att Tobbe Karlsson har som sagt varit inne i organisationen, och inte nu senaste mästerskapet, men har de tidigare mästerskapen har han varit på plats. Han har suttit på läktaren och har ju varit i örat i Glenn Solberg och tagit anfall. Så att jag menar, det är klart att man kan ju tycka att ja, men, jag gillar vad jag hör, så att säga, jag vill ha ännu mer av det här. Men att helt, man kan ju, skulle ju kunna utöka hans roll då till att vara med
precis,
på bänken.
Alltså, han har ju redan direkt, ja, han har ju redan direkt tillgång.
Ja.
Alltså han hade ju, Tobbe hade ju tillgång till det här, var det Zoom-mötet, Teams-mötet som pågick i 2 veckor. Ja. Där de kunde sitta hela dagarna om de ville. Så att, nej, fan, det blir ju snillen spekulerar här, men det är jävligt svårt att begripa.
Mm. Ja, men det ska väl sägas att, och kanske betonas att det är ett rykte, men att det finns ju något typ av rykte ute kring att det är, att de är oense kring vissa spelaruttagningar och att...
Och den spelaruttagningen är ju, om vi nu då verkligen betonar att det är ett rykte, så är ju ryktet att de har, Bokvist och Solberg skulle ha olika syn på huruvida Andreas Nilsson ska spela i landslaget eller inte.
Ja.
Mm, men i det fallet då, så är det ju, och det är också då, då säger ju ryktet att Martin Bokvist är den som inte vill ha med Andreas Nilsson. och Glenn Solberg den som vill ha med Andreas Nilsson. Om det här då är ett problem, då är det väl inte värre än att Glenn Solberg som är chef nummer ett säger att vi tar med Andreas Nilsson. Exakt. Så får i så fall Martin bli sur och säga att då vill inte jag vara assisterande. Alltså, det kan ju inte vara så att Glenn Solberg kommer säga jag får inte ta ut Andreas Nilsson för Martin. Kan jag få en ny assisterande för förbundskapten, tack?
Ja, men det är ju det här. Alltså, man har ju provat många hypoteser. Vad skulle det kunna vara som är orsaken? Och så slänger man upp den här. Ja, men det skulle kunna vara det här. Men inte ens det känns ju inte som en historia som håller hela vägen. Om man skulle sitta här och vara domare nu i en domstol så bara, ja, visst. Men det är inte en sammanhängande historia. För det är så svårt att se att det här skulle leda fram till ett sånt drastiskt beslut.
Ja, nej, verkligen. Jag gissar att vi får mer information om 6 veckor när Flink ringer Boqvist ungefär. Mm.
Ja, så är det. Vi kanske ska lämna det i snillen spekulerar-segmentet.
Kanske kan klippa tillbaka lite där. För att det en grej med det här bytet som jag också har tänkt på, om det nu, vi får ju utgå ifrån att det är Glenn Solberg som har varit drivande i det här. Och då kommer jag säga att Glenn Solberg har blottat sin strupe på så sätt att Glenn Solberg har inte så många tunga meriter utöver det han har gjort med landslaget. Och har varit ifrågasatt i Norge innan. Och sen så då när man återigen ser utifrån, då har det ju framgått med all tydlighet att Boqvist har varit en väldigt stor del i det här guldet. Mm. Och han har ju å andra sidan ett ganska positivt rykte, i alla fall med alla som jag har pratat med som har haft honom i klubblag och sådär, är väldigt positiva till Boqvist. Och som sagt, det är omöjligt att veta hur rollfördelningen ser ut bakom kulisserna. Men att Glenn Solberg har nog haft stor fördel av Martin, och nu när han inte finns där, då finns det ju risk för att det går åt helvete, så att säga.
Strupen är blottad och fallhöjden är stor.
Exakt så.
Och kraven, eller vad vi ska säga, på prestation när man kommer från ett guldmästerskap är ju högre. Förväntningarna är högre.
Verkligen.
Ska vi lämna den där och susa över till de markerna där vi är lite mindre spekulativa och faktiskt kan backa upp det vi säger med att vi har sett en del matcher. Charlie exempelvis har ju sett, känns det som, varenda match den här veckan som har gått. Jag ser ju det i tv. Ja, min dotter ser ju mer av dig än mig, känns det som.
Mm, beklagar.
Nej, det är nog bara bra. Frågan är ju hur det är med dina döttrar.
Ja, där, de ser mig aldrig. De ser mig också mer på tv än hemma. Men det har vi varit inne på också, att de har ju lyckats så väldigt bra med schemaläggningen i år.
Verkligen.
Så det innebär ju en dröm för oss som gillar handboll och tittar på det. Och även för oss som får jobba med det får vi känna på det. Att det är liksom, det är ett jädra förlängande. Men det är bara kul. Så att jag har väl sett mycket. Jag har inte sett returmatchen mellan Skara och Hör. Det Hör alltså utjämnade. Mm. Den jag inte sett, den krockade med mycket annat. Det var kval mellan RK och Kungälv, och det var Lugis och Vår för allt annat. Men i övrigt så har jag sett allting som har skett på herrsidan i alla fall. I kvartsfinalerna där.
Härligt. Jag tänkte ändå att vi skulle börja i damsidan. Men du, och det sa du ju den ena då. Skara Hör, utjämnat 1-1. Och om inte du har sett den som är expert, då kanske vi lämnar den därhän. Och vi får ju sannolikt anledning att återkomma till den matchserien, eftersom den ju har varit den mest spännande och mest jämna av allt än så länge. Men vi ska ju också redovisa de ojämna matchserierna, nämligen Skuru Önnered där det nu står 2-0, och hade jag varit Önneredspelare hade jag inte varit så sugen på att åka till Nacka. De fick ju stryk med 12 då på 1 april där, och det ser väl rätt mörkt ut.
Ja, man kan bara säga att Tilda Matthijs var inte med. Viktig 9 meter spelare. Och Jenny Sandgren var fortfarande inte heller med.
Nej.
Oavsett då om hon nu är nära eller inte, så skulle jag ju inte på något som helst plan i hennes skor chansa. Och så här, vi satsar allt på ett kort för tredje kvartsfinalen mot Skur här när vi ligger under med 2-0. Om jag liksom lider av sviten av en hjärnskakning. Så hon kommer ju inte vara med i tredje heller. Det skulle förvåna mig väldigt mycket. Den som däremot var med var ju Daniela De Jong. Vi spekulerade lite i det kring hur man skulle göra avvägningen. Hon var med i alla fall i truppen och på bänken. Jag tror att hon lirar några minuter. Jag tror det. Ska låta det
jag kan bekräfta var... det.
Ja, då så. Så det är ju kul att se att hon var tillbaka redan, och då har hon ju tid på sig både hur många månader eller hur många veckor det är kvar till final, och också en handfull matcher på sig liksom, om vi räknar med att de tar sig dit Skur. Så att, det är ju inte mycket som talar för henne där, nej.
Och lite samma lika fast Sävehof Västerås då, där fick ju Västerås en ännu större utklassningsseger att ta med sig. Ser väl rätt mörkt ut där också?
Ja, vi lämnade förra veckan med bara konstaterat så vår fan med 14, och nu är de processen kort i Dementorhallen också, så att, det är ju en inte en jätteupplyftande resa som Västerås har.
Komma från 14 i baken till 14 i baken och sen ska ställa upp i tredje matchen. Då måste man ha en typ av inre motivation som jag nog aldrig har haft inför någon uppgift.
Alltså, vad säger man där? Jag menar verkligen inte att vara raljant här. Men vad säger man ifrån Boveruds kläder för att liksom, man måste ju åka och spela den här matchen?
Tänk 0-0, tjejer.
Ja, men ja, det är det jag menar. Alltså, så här, de har senaste tre matcherna minus 14, minus 14, minus 18 mot det här laget inom tre veckor.
Ja, och så ska de satsa på ensiffrigt eventuellt.
Alltså, för fasen, den delen av elitidrottandet. Hur fan hanterar man det? Nej, det är tufft.
Sen har vi den fjärde matchserien där då. Den har ju precis satt igång. Den har ju bara spelat i en match, men det är ju Kungälv-Lug. Och där tog ju Lug i första med 6 bollar. Och när den här podden släpps måndag, då är det en dag kvar till match nummer 2 nere i Lund då. Vad ger du Lug för möjligheter att sätta 2-0 där?
Jo, men ganska goda ändå. Jag satte ju en liten så skrälltipset på Kungälv med motiveringen att det skulle vara hemmaplansfördel, att de skulle vara lite jobbiga och äckliga i Mimershallen där, och att Lugi då ställer av den så pass komfortabelt som de ändå gjorde. Det vill ju till en uppryckning av Kungälv, som de visserligen har gjort för den här säsongen, så att det, jag ska inte räkna ut dem, men jag trodde ju att Kungälv skulle kanske rycka till sig 1-0 här, så att Lugi får ju ändå Lugi har ju tagit över favoritskapet i den serien, om man säger så.
Två ganska roliga lag att kolla på.
Något särskilt du tänker på?
Nej, jag tänkte bara slänga ut det som en rekommendation till lyssnarna. Ja. Att har man inte sett dem så mycket den här säsongen, så tycker jag att de är rätt spännande, båda lagen.
Ja, och den ihop såklart med Skara hör kvartsfinalen. Den har ju potential. Det var ju några år där det blev 3-0, 3-0, 3-0, 3-0 i alla SHE-kvartsfinaler. Men nu har vi ju två rafflande mellan Hör och Skara. Och även om Lugi vann ganska komfortabelt i Mimershallen, men så liksom, den har verkligen potential till att bli en riktig rysare i 5 matcher eller så. Så att det är vi ju glada för, att den konkurrensen blir bredare.
På tal om tufft läge för tränare, så kan vi också passa på att snacka lite om kvalserien där. Aranäs Hejd, om vilket lag som ska få spela i SHE kommande säsong. Det var ju en situation där en bit in i första halvlek var det, va, som Aranäs tog timeout vad var det stod då? De hade gjort 3-4 mål eller något sånt där, va?
Jag gjorde en notering om detta. Rustan Lundberg, tränare i Aranäs, slänger in timeout-kortet för andra gången. Jag tror att det är i matchminut 23-24 där någonstans. Då står det 9-4 till Heid. Och han skäller ju från början till slut i princip. Liksom. Bara att, fan, jag sa ju till er i förra timeouten.
Han gjorde ju en av de grövsta utskällningar jag har sett i men så länge jag kan minnas nästan. Och det var ju typ efter, det var ju mycket kort in i matchen, var någon spelare som kom ut, kom in, fick en tvåa direkt, och när hon travar ut mot bänken, fy fan, vilken utskällning hon får.
Ja, det var en jävla repa alltså. Den gjorde också en notering om. Jag noterade klockslaget där för att det skulle gå snabbt att gå tillbaka och titta på den. Till och med. Men den här, åter till den här timeouten då, när han slänger in för andra gången, Head gör 9-4. Och så bara liksom ut och står och pekar och gestikulerar. Och så ser man då om det är någon spelare kommer in och har något taktiskt att säga. För de här matcherna så får man inte ljud på tränare, så man vet ju inte vad som sägs. Men man ser i alla fall att de så här knyter nävarna och bestämmer att, ja men, nu får du fan vara nog, liksom. Nu ska vi fan göra som vi har sagt här. Liksom. Och vi börjar, det är här bak till börjar. Och alla de här säkert som bara haglar. Och så liksom, kom igen nu tjejer, ja! Yeah! Och så går de ut och så gör de inget mer mål. Och släpper 5. Och så ligger de med 14-4 i halvtid. Det är så
jävla tråkigt. På tal om det där med vad man ska säga som tränare. Tänk när man har spelat ut det tunga artilleriet där i den timeouten. Får 5 i baken och sen in och köra halvtidssnacket. Vad börjar man det halvtidssnacket?
Nej. Han har väl, i det läget har väl bara Rustan kvar att vara väldigt besviken, eftersom han har skällt 2 gånger, 3 gånger. Så kan han ju bara vara den här tysta, stå och skaka på huvudet, få dåligt samvete liksom. Det är det enda han har kvar, tror jag.
Eller bara vända helt och köra positivt och påpeka och säga, ja men det där skottet, det var ju jättebra, mer sånt liksom.
eller till någon som har missat 3. Jättebra skott. Jättebra skott.
Vad bra, du kämpade i det skottet. Sen att det inte satt, men...
Det är ju ibland svårt. Man pratar tränare och sådär. Det finns ju lite roliga anekdoter. Jag har ju en favorit om Magnus Bagan Johansson. När han coachade Sävehof. Jag hoppas han är okej med att jag berättar den här. Och det var heller så att det är någon inside, för alla kunde se det. Men han coachade dem, när fan kan det ha varit då? Så här, 2011, 2012, 2013 någonstans. Och de har IFK Kristianstad på besök. Och Kristianstad är liksom, de är laget att slå vid det här laget. De är svinbra, de har Olaf Gudmundsson och Marcus Olsson och hela det gänget där. Och Sävehof har inte, det har inte gått spikrakt. För jag tror, det är ju så lätt att blanda ihop det. Men jag tror det är det här Sävehof som skulle starta om liksom. Man hade haft massa dyra spelare. Och så skulle man ha, så det måste ju fan varit efter 2013. För det var efter Blissnack och Tönnesen och allt det här. Så det var liksom, de skulle starta om med Mattias Tunnell och Olle Forsell Schäfert. Och de här, de var liksom 20 bast, Viktor Rodin. Det var det gänget som skulle göra det. Så det var så här, vi tar ett mellanår nu kanske, missar slutspel och så. Jag tror det. Då i alla fall, så Sävehof skopar ut Kristianstad. De är alltså svinbra, dominerar från början av den här matchen. Bagan, svinsur från första minut. Alltså ingen fattar varför, han är bara så jävla arg på allt liksom. Och Sävehof spelar dröm, de som sagt spelar ut storlaget Kristianstad, leder stort i halvtid, Bagan svinförbannad, så han drar på sig en varning första halvlek, tror jag, han skäller på domarna och så, ja, en bit in i andra säger att Sävehof leder med 8 då. Blir Bagan uppvisad på läktaren för att han är så arg på någonting, så han har skällt ut domarna så mycket när hans lag leder, så att han blir uppvisad på läktaren. Så Sävehof får liksom spela av sista kvarten själva, utan tränare, löser det, för de går på vatten den här dagen, kommer ner i omklädningsrummet, var är Bagan? Han åkte hem.
Vad fan?
Jag älskar den.
Det är faktiskt otroligt Där skulle man ju vilja fråga honom i efterhand sen, vad var det som hade hänt på morgonen liksom, som gjorde att du kom så?
Ja, det är fantastiskt alltså. Dessa härliga tränare, det finns alltså, de har varit med så länge, Rustan, Bagan, det är därför jag kommer tänka på det. Rustan, Bagan, Magnus Frisk, Ola Månsson. Alla har ju någon sån här, en gång gjorde Magnus Frisk så här. Jenny Linnell brukar alltid dra när hon spelade i Hör och Magnus Frisk givetvis coachar Skövde. Och så rätt så tittar hon till vänster om sig på bänken. Då har Magnus Frisk gått och satt sig på hörbänken och lutar sig tillbaka. Och så lägger han armen runt om och säger, skulle bara känna hur det känns att sitta på den här vinnarsidan lite. Så får han rött kort, tror jag. Och också så här uppvisat, så här kan du inte hålla på. Så det, de har ju varit med länge och därför finns det alltid liksom såna goda stories om dem. Men ja, får se om det dyker fram då, eller dyker upp senare vad Rustan sa i halvtid här efter 2 timeouter och 14-4 i baken.
Mm. Och det, känslan där i den matchserien är ju att Heid satte ner foten där och att Aranäs kommer få det tufft att göra någonting mer med den matchserien. Och med det då så kan vi väl rulla över från det SHE-kvalet till handbollsliga-kvalet. Där är det ju lite fler lag som har spelat. Men den mest omsnackade matchen, åtminstone i efterhand, är ju den som gick av stapeln i Vikingahallen. Som jag tycker är en jävla god handbollshall i Märsta, norr om Stockholm, där Skånela tog emot Önnered.
Var du där?
Nej, det var jag inte. Det krockade med för mycket annan skit att göra. Så jag kom inte iväg på någon handbollans. Så jag såg den på tv. Funkade ju ganska bra. En grej som inte jag noterade under matchens gång. Det jag noterade var ju att Skånela var väldigt bra. Och körde med den här frenesin, energin och så. Som man vet att man alltid får ifrån Skånela. Och Önnered kändes inte riktigt där, som man ju brukar säga. De hade nog underskattat motståndet och kanske tog lite för lång tid på sig att varva upp och så. Så Skånela vann ju den matchen lätt. De ledde stort hela matchen igenom. Men efterspelet är ju det som har satt sig. Gröna väggen, sidan, väggen. Önnereds klack där, som vi har hyllat några gånger i den här podden, hade ju klippt
ihop. Önnered pojken 04 också, tror jag. Eller pojken, ja, 04 tror jag.
De kan ha en överlappande demografi, va? Men ja. De hade ju i alla fall klippt ihop en serie kanske med 15 situationer eller något sånt där, när de tycker att Skånelaspelarna förstärker, slänger sig. De hade säkert gröna väggen själva sagt filmar. Jag gissar att ni har sett klippet.
Ja.
Vad tycker ni?
Att det friskar upp, tycker jag.
Just att de klippte ihop det, eller att Skånelaspelarna...
Ja, men allt samman. Det är fan, alltså, de gick i Skånelafällan under det, alltså.
Mm.
Det är flera som har gjort i den hallen, eller hur, Josef?
Jajamän. Jajamän, verkligen. Och jag tycker ju generellt att ingen skam gentemot Skånelas spelare. Alltså, de krigar om en plats i handbollsliga. Det är klart att de ska ta till kanske inte alla tillgängliga medel. Blooddoping, där går någon typ av gräns. Men liksom lite, det där hör till spelet, precis som det är mittsexan som rycker, eller försvarare som rycker mittsexan i tröjan och sånt där liksom. Men
gör det verkligen det då? Om vi bryter ner det, vinna till varje pris och allt det där, men det finns ju, jag tror att det som sticker i ögonen är ju den här alltså handbolls, den egna självbilden av att vi alltid är så hårt men ärligt, och att det finns en heder att man inte filmar. Och det är ju den som de gryne vand här trycker på, att Skånela är liksom fegisar och att de simulerar.
Det ska jag säga, så att nu var det ju, ja, om det var runt 50 situationer, jag tycker väl inte att det kanske är så många som är direkta förstärkningar. Alltså det är ju någon där, typ Brännberger inte fult eller så, men de slår ju huvud mot huvud, Torbjörnsson och en Skånelandsspelare.
Det är också några liksom situationer där man ser så här, okej, från den här kameravinkeln ser det absolut ut som att någon slänger med huvudet och sådär. Men jag har ju sett anfallsspelare gå in runt Tern, Brännberger, Blickhammar också för den delen. Och det har inte sett så mycket ut för världen. Men så ser man klippet ur ett annat, en annan kameravinkel, så bara, oj, jävlar, där...
Exakt. Sen var det definitivt situationer där det då förstärktes, så att säga. Och jag, alltså, ja, apropå Hammarens självbild, jag vet inte, den är ju lite... Alltså om man, självbilden är att det absolut aldrig förstärks, då får man ju bortse från alla styrmefaulsituationer som har varit i ett handbollsmästerskap, typ. Eftersom,
men jag tror att förstärkningar, alltså jag tror ju att det, är, att det här gränsar till teater, alltså ren, att det är rena filmningar för förstärkningar, givetvis liksom.
Exakt, och rena filmningar tycker inte jag med se. Jag tycker ju, jag har ju ser en trend, och nu ska jag inte lägga det på domarna, alltså det är inte domarna per se liksom, men det som jag lite, det som har varit de senaste åren med de här i den jättegoda intentionen att ta bort de här knuffarna med raka armar, så tycker jag ju att det har blivit lite väl många situationer där man får utvisning oavsett hur knuffens art, bara man inte landar rakt på fötterna och vänder sig om och springer hem. Och det har ju lett till en del då liksom där man väljer att landa på fötterna och sen landa vidare så att säga på rygg eller lite så. Och ingen snack om det. Och jag tror att det är klart att det, sett över så många situationer, så är det klart att det kommer dyka upp när det blev så liksom svart eller vitt från IOF eller IOF eller SHF eller vem det nu var som bestämde, för att det där vill bli till alla verkligen, verkligen ha bort liksom.
Gud, vilken stor diskussion det här blev ändå på Hassan-nivå. Men jag tycker så här. Jag tycker det är solklart att Skånela förstärker i överkant då. Om vi inte vill säga att de filmar, så visst fan apar de sig i vissa av de här lägena. Sen är det vissa som är så här. Som, jag tycker också att hela det här lilla highlight reelet som Gröna Väggen har klippt ihop då. Bra podd att prata om det, men ni får gärna leta upp det själva på sociala medier och titta och döma. Så det är ju inte alla som är så här, fan vad tydligt det är att Skånela filmar. Vissa är, okej, det där var löjligt.
Kan vi säga men att klipparen också har förstärkt lite?
Ja, men precis. Eller så här, kolla, här är också filmning. Jo, men jag ser ju att han blöder. Mm. Så här, ungefär. Så att, nej, men i alla fall, jävligt
framförallt
kul.
Är det ju krydda i kvalspelet.
Ja. Precis, kontentan är ju att hetsen är igång. Och det uppskattar vi ju. Vi uppskattar ju att också både Skånela och Önnered är lag som har publik som är hetsig. Det kryddar upp tillställningen.
Ja, verkligen, verkligen.
Mm. Så de spelar, är det femte de spelar nästa va? Så där känns ju lite som alla andra har ju hunnit lira två gånger nu. Inte alla kvartsfinaler, men kvalen och så har väl gjort det va?
Nej,
har de inte det?
Inte om.
Inte Arnes.
Nej, just inte Arnes heller. Nej. Ja, jag tycker i alla fall det var långt mellan första och andra här för Skånela Önnered. Men det var ju någon som mycket riktigt påpekade då att det har varit USM i helgen. Och det kan ju vara så att hela Gröna Väggen spelar USM. Ja. Så det kan ju vara därför de har försökt lägga den på tisdag då. När alla är hemma igen.
Ja, exakt.
Ja, men den ska jag spana in i alla fall. Och du var ju inne på det där. Aranäs Amo var ju den kvalserien som var mest uppsnackad inför. Och... där vi ju, och många andra också för den delen, gav Amo ganska stora möjligheter att knipa den matchserien mot Aranäs. Nu fick de ju stryk i första matchen hemma. Och jag hörde efteråt att Andreas Stockenberg i Flink och Ruttes podd sa, det var en usel handbollsmatch och vi förlorade rättvist. Men nu har vi ju sett hur Aranäs spelar och vi kommer nog vinna resten.
Ja, det hade man inte sett på dem då, 26 eller 32 matcher som Arne har spelat tidigare. Det var intressant. Men det, jag såg bara 3 minuter, men man kan ju säga generellt att det är ett jävla underbetyg av Amo att på hemmaplan förlora mot de Aranäs som har varit så dåliga under våren. Och det stannar väl där eftersom jag har inte sett någonting, men det är svagt.
Mm. Jag såg ju hela matchen. Några grejer tar jag med mig därifrån. Den mest ögonfallande var ändå matchens lirare priset som var någon, alltså typ 50-tums tv.
Samsung QLED tv, vad det nu är. Jag vet bara att det är fräckt och bra.
Jag vet inte någonting om det, men jag vet att även...
Jag vill alltså, ha det.
Var
det. Ju,
det var en linjespelare i Amo som vann det och en målvakt i Aranäs, Berka Bergqvist. Och båda de hade svårt att bära iväg den. Och har en målvakt och en linjespelare svårt att bära iväg en tv, då är det en pjäs.
Kul anekdot om det. Som jag säkert också har dragit den här podden. Likt allt annat jag säger i den här podden. När, för många år sedan när RIK var nere och spelade mot Ystad IF. Och på den tiden när Martin Bokvist, en numera avskedad assisterande förbundskapten. Han gjorde 12 mål den matchen tror jag. Och RIK körde fullständigt över Ystad. Så de körde över dem så mycket att de kunde byta ut sin första målvakt och sätta in en ung kille som heter Linus Bolin som fick sista kvarten. Och ja, han kom in och gjorde några räddningar. Det tyckte Ystads prisutdelare var roligt. Så Linus fick den här New York-weekenden som var matchens lirade pris. Mitt framför ögonen på 12-målsskytten Martin Boom Boom Bokvist.
Men det måste ju nästan bara... Bokvist kanske kunde bara gått och ryckt den. Det var, för övrigt var det en lite liknande situation nu. Jag vet inte vem som utsåg matchens ledarepriserna, men linjespelaren som fick matchens ledare i Amo, jag tror han hette kanske Stöjvers eller något sånt. Jag tror han hade 3-6. Han hade 50% från linjen och fick matchens
ledare. Han kanske ändå var bäst.
Ja, inte fan vet jag. Han stod ju som 3, han kanske var jätteduktig bakåt.
Ja, ska också säga så att det var inte märkligt att Linus Bolin senare skrev kontrakt med Ystad IF efter de goda minnena från sin begynnelse av elitkarriären. Mm. Det har de också gjort då. Tänkte, ja, är det så här, varenda match, han tänkte att chansen är ökar, jävlar vad resa jag kommer kunna göra om jag spelar här 16 gånger istället för en gång per år.
Ja, precis. Vi får se då hur det går för poplaget Amo där om de lyckas vända den matchserien. Jag är inte riktigt lika säker som Stocken själv på det. Någonting som är desto mer säker på det är att RIK nu har gjort det de behöver i sin matchserie. Kungälv kommer få det svårt att kliva förbi RIK som ju nu då har 2 raka, satt ju ner foten rejält och vann med 9 första, vann med var det sen 4-5 mål i andra, och det ser väl svårt ut. Är det någon som säger emot mig på det?
Nej, gott så. Nej.
Ja, eller Josef, du får gärna börja om du hade något.
Nej, jag tänkte att vi typ går vidare.
Vi kan gå vidare. Jag ska egentligen bara ta med mig 2 saker från det. Det är nummer 1. Starkt av Kungälv att hämta sig efter att ha blivit fullständigt mosade på hemmaplan. Att göra en så pass bra match, för de var uppe och hade lika med RIK en bit in i andra halvlek. Så att det var, de gav det verkligen chansen. Stor eloge till David Larsson i bortamålet som överglänste Pallika. Så det är det ena. Och det andra är apropå en diskussion vi haft tidigare här. Tobias Romain Johansson, klar för Kungälv nästa säsong, klev fram för sitt RIK och blev tungan på vågen i den här när det var som jämnast och matchen stod och vägde. Då klev han fram och visade att han inte vill spela handbollsliga nästa säsong.
Han hängde väl 6 kassar och blev matchens lirare.
Mm, precis. Ja, men apropå att man kan plocka bort vissa spelare om man är lagd åt det paranoida hållet och tror att de ska sumpa matchen, eller så tar man med dem om de är bäst, vilket ja. RIK gjorde och Tobias Johansson visade.
Hoppas han i alla fall fick en tv på köpet.
Ja, han var bra matchens lirare, precis, RIK nu för tiden.
Har de det verkligen?
Nej, jag har ingen aning. Ingen aning.
Känslan är att allt som man kan spara in på, sparar de in på.
Ja, fast jag måste säga att det var fan bra när jag var där. Då var det, så här, fick man välja grejer från Accent. Jag har lite knivar och stekpannor och grejer där. Så det, fan, det var leverans trots dystra, dystra röda siffror i årsredovisningen. Mm.
Okej, bra. Vi lämnar kvalserien där och snackar om det riktiga slutspelet. Jag tycker att vi börjar i Skövde Bayern. Vill du börja, Josef?
Ja, när fan spelade vi in senast? Det var innan match 1, ja. Ja, precis. Nej, och Hammarby förvånade nästan alla. De gjorde ju en superfin match i nere i Skövde, trots att det hade varit så enkelt för dem att bara lägga sig ner när de låg under med typ så här 4-5 bollar i början på andra halvlek, och att det hade runnit ifrån till typ 7 bollar, men krigade sig liksom i kapp på ett jättefint sätt, vände och vred på försvarslösningar och fick igång målvakterna till slut, och gjorde att det blev jämnt, men det räknas väl som en hedersam förlust. Och sen när man skulle följa upp det då på hemmaplan inför nära lapp på luckan i alla fall, så gör man ju en riktig platt match och var direkt usla faktiskt. Och det måste vara det är klart, visserligen var bra motstånd, men säkert den första halvleken var nog säkert en av de sämsta halvleken de har spelat i år. En av de andra lika usla halvlekarna i tio år var ju mot Kristianstad hemma första halvlek också, när det var lapp på luckan. Så jag vet inte om det var lite så där, ja, spänningar. Det är ju många av de som spelar, Ahlstrand, Davidsson, Aspenbäck, Egan Johansson, Ludvig Lindberg, som inte har så mycket, Haider Al-Kawaji, som inte har så mycket rutin från slutspel. Därmed kanske fullsatta läktare också här. Så jag vet inte om det var lite spänningsnivån så där, men man kom inte alls till det. Och Fabian Norsten demonstrerade klass, för att i första halvlek så kommer han vara betydligt för lägen, men Norsten var ju, ja, han var ju uppe och snuddade på 60-70% väldigt, väldigt länge, och var ju grym, och det var ju, det sänkte ju Hammarby-spelarna totalt.
Jag fick lite vibbar från när vi skulle ut på äventyr i Champions League i Alingsås. När jag spelade där efter vi hade vunnit SM-guld, så hamnade vi i den här magiska gruppen.
HSV Hamburg, va?
Exakt, med Dovniak i spetsen där. Och Vore och gänget. Och så var det Balic och Tromba i Zagreb. Och så var det Entre Rios och Agina Galde och Chema och Fernandes i Ciudad Real.
Men gud, kunna ta ut ett världslag.
Ja, på den gruppen, ja. Ja. Och så var det vi och Fyllingen. och FC Köpenhamn. Mm. Och då var det ju 4 av de 6 då som skulle gå vidare. Och då var det ju så här, ja men Hamburg, nej, de kommer inte hamna före, inte Ciudad heller och inte Zagreb. Och så jag kommer ihåg att vi hade alla de jättarna först liksom. Och så var vi så jävla inställda på att, men fan, FC Köpenhamn, det är ju matchen som vi ska rycka åt oss på hemmaplan. Det är inte så stort avstånd, och vi tyckte vi hade gjort en bra match borta mot Ciudad Real och bara förlorat med 2, tror jag, och fick lite såhär, men fan, så vi la ju extra krut vid den. Allt annat var ju bara så här: det här är ett äventyr, gå ut och njut nu, gå ut och njut och bli söndermördade med 10 i Hamburg. Och men efter Köpenhamn skulle vi ta, och det var ju den matchen som vi verkligen blev mosade. Vi hade inte en suck. En avskedad assisterad förbundskapten gjorde precis vad han ville. Och Tommy Atterhäll sprang på kanten och gjorde mål. Och, alltså, de var så jävla bra. Och det var just det här att luften gick ur oss efter 20 minuter, när vi insåg att det här var ju det vi trodde vi skulle lösa, och vi är så långt bort. Mm. Och parallellen jag drar då är att alla har ju snackat om att skrällchansen finns för Hammarby. matchen i Eriksdalshallen är den som gäller. Och så var de bara ett par mål. De ledde med 2,5 minuter kvar i Skövde. Efter en sån jävla stark upphämtning. Nu är ju matchen där Hammarby kvitterar liksom. Och så går, blir det pyspunka. Och de kommer inte nära och ligger under med... Vad låg under med 8 i halvtid eller?
Nej, det var, grejen är att det var bara 6. Men det var ju Skövde var ju också odugliga på faktiskt att utnyttja hur dåliga Hammarby var.
Som Martin Boqvist.
Nej, precis. Men alltså, de gjorde ju jobbet gott och väl. Men de borde ju ha lett med 10 nästan, kändes det. Så var det verkligen.
Och där har vi nog stängt den matchserien, va? Jag har mycket svårt att se att Hammarby ska sprattla till och göra något som stör Skövde i någon större utsträckning.
Nej, det tror inte jag heller. Jag tar med mig en sak. Jag var ju på plats i Skövde första matchen där. Två intressanta domslut, om vi kan kalla det. Det första är Hammarby slänger någon crosspass ut i kant, eller de försöker någon japan eller någonting. Erik Säf, Skövde-spelare, bryter den här passningen, är i luften, och för att inte landa i målgården med bollen så bara hivar han iväg den. Så han liksom bara skickar iväg den allt man kan.
Han har ju bollen i sin hand i 0,2 sekunder ungefär.
Precis, och bara skickar iväg bollen rakt upp mot Hammarbys mål, där Al-Kafaji eller Linus Bergvärn som nu stod bara så här springer ut och ska möta den. Men under tiden som bollen är i luften, för det är en jävla snöboll han skickar iväg den liksom, då hinner Uffe Nyström springa och lägga timeout-kortet till sekretariatet.
Så väldigt bra split vision från Nyström. Ja,
alltså jävla rutta där. Men då i alla fall, så när Linus Berg eller Al-Kafaji, vem det nu var, har fångat bollen och Hammarby ska börja anfall igen, då blåser de timeout. Alltså Skövde får ta den timeouten. Och det tycker jag var ett intressant domslut. Så Fahlgren spenderade ju länge och väl en halv minut till att stå och prata med domaren om hur det kan bli så. Och jag fattar fortfarande inte. Alltså, intressanta regler som man inte kan i sporten man hållit på med hela sitt liv. Är det så då att bara för att Skövde var sist på bollen så anses de vara i besittning av den, fastän att den är mitt uppe i luften och är på väg mot en Hammarby-spelare? Så måste ju bedömningen vara. Eller så tolkades ju regeln i alla fall.
Men och så måste väl också regeln vara, för den kan inte vara neutral när den är i luft. Ja, det skulle väl vara det då, kanske.
Jag tänkte exakt samma sak, men så försökte jag vända lite på det, och det var, hur är det om man tar timeouten efter att man har avlossat skottet, så att säga, men eventuellt då innan målvakten, vill säga att den nuddar i stolpen.
Precis, då är du fortfarande i besittning i den, för att du rörde den sist.
Ja,
jag vet inte, eller någon aning faktiskt.
Så det, jag tyckte att det var väldigt märkligt.
Det är kul att hålla på med sånt här.
Ja, där och då i alla fall.
Jag tyckte också att det var märkligt, men jag antar, vi får ju anta att det är så regeln efterföljs, eller det som står i regelboken. Det andra som var väldigt intressant var i den andra halvleken, när en Hammarby-spelare kommer igenom på utsida 2, tror jag det är, och drar iväg ett skott mot en utflygande Fabian Norsten som hoppar ut med liksom allt han har och gör något kryss av något slag liksom. Pang säger då, han räddar. Bollen flyger iväg. Domaren står snett bakom, så han ser inte riktigt vad bollen träffar. Men Norsten lackar och signalerar att vad fan, han skjuter ju mig i ansiktet. Då går domaren fram och kollar läget med Norsten och liksom uppenbart har en dialog med honom och frågar så här: Tog bollen i ansiktet eller? Ja, det gjorde den.
Norsten visar också liksom vart i ansiktet. Ja, den satt här vid hakan lite så.
Exakt, för det var det som var. Det var inte så att han såg så här: ja, här. Ja. Rätt i ögat var det. Utan det var som du säger, men tog den verkligen i ansiktet? Ja, den var ju så. Det var inte så, svarade han utan att jag hörde det. Och då bara, ja, men okej, då är det ju 2 minuter. Så får Hammarby utvisning. Det var ett mycket intressant domslut, tycker jag.
Ja. Och här kommer min allt rätta spaning, som ni har väntat. Jag har sett alla kvartsfinaler, bortsett från match nummer 2 mellan Luleå och Sävehof. Men då fick jag ju lite live-uppdatering från en viss sportchef och en viss expertkommentator. Alltså... Jag tror att om jag skulle gå igenom, utan att vara utbildad domare, alla utvisningar som har utgetts i den här, de här sex matcherna, eller vad det nu är, fem eller sex, då tror jag att jag skulle ligga, jag skulle anse 67% vara fel.
Väldigt, väldigt liksom,
specifik siffra.
Specifik siffra.
Ja, men för att jag har top of mind, så har jag liksom tre stycken mellan Malmö och Ystad, tre stycken mellan Alingsås, Kristianstad-Alingsås, tre stycken mellan Skövde och Hammarby. Alltså jag kan, det kan, och så mycket utvisningar var det liksom inte. Och att domarnivån hittills i de här nämnda kvartsfinalerna har varit riktigt usel. Och den, det började ju där egentligen i alla kvartsfinaler har det varit alldeles för många situationer som har varit, där det tagit väldigt många dåliga beslut. Och framförallt väldigt hårda beslut då, i, alltså där man blåser rött eller två minuter. Vilket ju då drabbar det laget väldigt hårt. Och där kan man ju liksom inte vara tveksam eller fråga målvakten om råd. Och det var slutet på min halvtrötta spaning. Har ni någon reaktion eller håller ni med? Även om ni gillar inte vara lika, ha sån dumma fokus som jag.
Grejen är så här, det är ju så väntat att den spaningen kommer från dig. Att den kommer ju varje år. Men jag är nog delvis beredd att hålla med dig. Alltså, jag har inget emot att klaga på domare egentligen. Jag gör ju det ganska ofta när jag själv tittar på matcher som jag bryr mig om och sådär. Men det jag å andra sidan tycker att man ibland kan sakna, när man i typ ett sånt här forum ska säga det, så här, att domarnivån är för låg, det hör man ju tränare säga, man hör spelare säga det, så här. Det är att man så sällan hör så här, okej, men varför och vad ska vi göra åt det? För att det är helt meningslöst att konstatera det, tycker jag, om man inte också har en idé på hur man ska göra det bättre. Så det är väl mitt korta svar.
Då ska jag bara tillägga att, för att jag tycker inte nödvändigtvis att det har varit så dåligt överlag. Jag tror att i den matchen jag inte såg mellan Lugi och CVH, där var nivån liksom, att det var att matchen var lite tappad så att säga. Men jag tycker att i de matcherna jag har sett, som då i alla fall är fem av sex kvartsfinaler, då är det att just de här bestraffningarna, där är det alldeles för låg nivå. Alltså var tre situationer mellan Ystad IF och HK Malmö, där den unga högerkanten i Ystad IF, som inte kommer ihåg vad han heter, Karlsson, Benjamin Karlsson, kan det stämma? Något åt det hållet i alla fall. Liksom ganska tydligt söker upp kantförsvararen och hoppar in i honom. Alltså okej, fine att det händer en gång. Kanske två gånger. Men tredje gången, då står ju Hampus Nygren still i över en sekund innan kollisionen sker. Och då, där liksom får det vara någon typ av gräns. När man ska, alltså ett frikast hit och dit, fine. Det var ju de här, Hammarbys match, första match borta mot Skövde, där tycker jag det var en hel del frikast som var märkliga. Men det är liksom, det får man ju köpa, bortaplan och lite sånt där. Men när det blir så tunga bestraffningar i form av tvåor och röda kort, där tycker jag, där måste man liksom säga ifrån, om det nu är det jag gör eller liksom sådär.
Ja, men jag reagerade också på exempelvis den matchen, att det såg så systematiserat ut också, och då är det inte ett, för att ta felbeslut i en 50-50 situation eller en till och med 60-40 situation,
ja,
eller till och med 70-30 situation, det är en sak, men här var det någonting annat, jag håller med.
Ja, och jag tycker att den här spaningen som du flaggade för faktiskt har bäring i det att jag vill ta fasta på det, att det har varit underprestation av domarna. Jag tycker att domarna har varit överraskande dåliga i förhållande till förväntningar och vad de har presterat. Och det är, därför har jag inga problem att säga det heller. För att det är liksom, jag har sett alla de här domarparen göra mycket bättre ifrån sig. Och det är därför de har fått kvartsfinalerna och ska döma resten av slutspelet också. Så det är ju, och det, så ärliga kan vi bara säga, precis på samma sätt som att vi kan säga att en spelare inte har kommit upp i sin nivå, att vi har förväntat oss, så är det lite samma här, att liksom, ja vad fan, det, jag förväntar mig mer av det här domarparet som har varit med så pass länge, de ska kunna göra bättre ifrån sig för de kan bättre. Så att det, hittills jag håller med om den spaningen så långt.
Och det ska, jag satt också och försökte liksom fundera på, för att min enda, den ursäkten som jag kunde komma på var väl att det är väl första slutspelet på 2 år med hel, alltså noll restriktioner i publikantalet. Mm. För att det var i till exempel Kristianstad, Alingsås, då tycker jag Alingsås åker på 3 väldigt billiga 2-år. Apropå förstärkning bland annat från Johan Nilsson och sådär. Och ja, det, då är det också första gången det är slutspel. Det är fullsatt ish i Kristianstad 5000 och pressar på. Alltså det är så jävla mänskliga. Jag, liksom, ni hör att, ni vet att jag anstränger mig för att liksom vara,
ja, var lite schysst. Sluta nu. Liksom.
Ja, exakt.
Sluta, fan, vi vet vad du tycker, Josef. Ja. Skit i det nu.
Behöver inte
hålla på nu.
Nej, men det är kanske det jag tror som kan ha påverkat. I med att det är lite slutspel, ännu mer publik, ännu mer press och liksom sådär. Men det var det.
Mm. Ja, vi får hoppas att formen tar sig där också då.
Ja.
Du nämnde den där. IFK Kristianstad hade ju gratismatch hemma mot Alingsås HK och det var nästan fullt och Kristianstad körde över Alingsås ordentligt, vann med 30-21 till slut och målskyttet utspritt över i stort sett hela laget. Styrkebesked från Kristianstad eller svaghetsbesked av Alingsås?
Ja,
det är väl lite ingenting nästan. Jag var inte förvånad över matchbilderna, så alltså, Alingsås kämpar och hänger med, ja, jag vet inte, i 40 minuter kanske, eller 35 eller vad det nu var liksom. Men liksom till slut så rycker Kristianstad iväg, och i Kristianstad så är jag inte fån. Det var ju helt enligt förväntningen.
Jag måste säga att, och här tar jag mig verkligen vatten över huvudet, att jag har ingenting att komma med mot Mikael Franzén som tränare och lägga en matchplan eller taktik på något sätt. Men jag tycker att Alingsås spelar helt fel i sitt försvarsspel mot Kristianstad. Jag vet att de, alltså Alingsås har ju en nästan särpräglad metodik när det gäller sitt försvar, den här tidiga uppdelningen som de har haft.
Utgår från 6-0 och nästan blir det 3-3 liksom.
Exakt, och som blev, ja, men som nådde sin kulmen när under Max Darg-tiden och sedermera Oskar Bergendahl och sen alltså Fredrik Thern, alltså, och när de här överlappade varandra också, som var så jävla bra på just det här uppdelningen och duktiga på att städa. Men treaparet som Alingsås förfogar över nu i Niklas Barud och Jakob Lundahl, de är inte sådana spelartyper. Och när man då ställer upp Mattias Pedersen, Jakob Lundahl och valfri annan tvåa utanför 9 meter, när Kristianstad gör sina långa svepande satsningar, när de kommer i djup från 25 meter på att säga, för att ta i från tårna, men säg 15 då, och sätter en jädra fart, och det växlas med Furlan och det är Marcus Olsson och det är Anton Hallbäck och Jurmala Åström slår åt alla håll och kanter, då hänger de inte med. Jakob Lundahl hänger inte med i växlarna som Fredrik Thern gjorde när han var som bäst. Han hänger inte med som Max Darg fortfarande gör. Och därför tycker jag inte att de ska spela på det sättet.
Det är faktiskt en... Jag har inte sett det så generellt så mycket i år. Men det är faktiskt en spaning som den duger, alltså verkligen. Ja, men den har, det
var fint beröm.
Ja, nej men att det är klart att Jakob Lundahl är inte alls den typen av försvarare. Och det är naivt att tro att det ska gå. Sen, nej, verkligen. Jag har inte tänkt på det.
Okej, Lugi-Sävehof då. Lund får besök av en Partille-klubb och Charlie Sjöstrand ska kommentera. Då föreställer man ju sig att du är på plats i Lund, men jag råkar ju veta att du istället befann dig i Älvstockholm.
Exakt, Teglundsvägen 80. Där var jag.
Hur kommer det sig?
Jag tror så här, om jag ska vara helt ärlig, att från allra, allra första början så var det tänkt att du skulle vara på plats. Sen så uppdagades det att det skulle vara 1000 hockeymatcher.
Mm.
Och hockey går alltid före allt annat. Det i kombination med att den här matchserien slutade 3-0 till Sävehof. Så det är inte så intressant. Nej. Så då plockades den matchen bort. Sen så gick Lugi och vann storstilat. Och då blev det så här, den här matchen blev mycket intressantare plötsligt. Vi kanske borde ändå så här försöka bumpa upp den lite grann. Men då var det ju alltså planeringen redan satt och alla produktionsbussar och all personal som krävs för att göra produktionen på plats tror jag var upptagna helt enkelt. Så då fick det bli en sån off-tube-lösning som det heter. Så då fick jag sätta mig på tåget till Stockholm för att kommentera den matchen. Så det gjorde jag, och det gjorde jag så gärna, ser du.
Mm. Och berätta lite, vad tar du med dig? För den matchen har inte jag heller sett.
Ja, man kan lite skillnader från första. Sävehof praktiserade i mycket högre utsträckning ett 7-mot-6-spel. Körde det från start. Jobbade väldigt mycket med att vara jäkligt störiga och svårlästa. Jag tror att det tog lite på Micke Apelgren och Sävehofs självbild att de faktiskt blev lite lättlästa i den andra halvleken i Partille, och att det var att de liksom monterade ner Elias Arshipagöte och därmed hela deras anfallsspel. Det tror jag störde dem lite. Så det var väldigt mycket så här, spela 7-mot-6 och så nästa anfall, då sprang Obling till bänken. Och så trodde man att det skulle komma in en sjunde utspelare. Så sprang jag tillbaka och ställde sig. Alltså typ av mindfuck på både oss som kommenterar och Lugi, gissar jag. Och så tog det två anfall, så körde de 7-mot-6 igen. Och så bytte de väldigt mycket. Jonathan Stenbäcken spelade en hel del på 9, gjorde det skitbra. Så att det var liksom... Ja, de hade nog bestämt sig för att vara lite mindre lättlästa. Det tar jag med mig som det ena. Och det andra är att... Obling var precis lika bra som han var i andra halvlek i Partille, men där han överglänstes av Viktor Hedbergs fantastiska räddningar på slutet, så var Obling den solklara vinnaren här. Det var ungefär jämnt i första. Sen tror jag utan att ha kollat det här, så tror jag att det dröjde till typ 50-50 minuten innan Hedberg gjorde sin första räddning i andra halvlek eller något sånt där. Så att Obling var grym.
Jag såg den lite från och till, och då bytte de ju till och med in Anders Lynge Hansen.
Som släppte fem eller något.
Ja, exakt. Och blev direkt utbytt. Och då hade ju Hedberg också blivit utsett till månadens spelare. Precis, så han snör är ju så långt det bara kan vara just nu. Så jag antar att det inte var mycket räddningar i första halvlek. Ska jag bara tillägga så?
Jo, i första halvlek var det...
Ja, förlåt. Jag menar i andra halvlek. Att... återigen, jag såg inte hela matchen, men att det finns ju också en take på att jag kan tänka mig att Sävehof också spelade 7-6 för att spara lite krafter. De har också varit i Schweiz mellan eller vad var det Fridolin sa? Schweiz.
det är faktiskt väldigt, väldigt, väldigt sjukt uttal. Den ska in här.
2028 så ska vi upp i den tidhållning som man faktiskt klarar av att ha i ett annat bergigt land. Schweiz.
Tack så mycket så länge.
Ja, och de har varit i Schweiz och spelat Europacupen mellan då match 1 och match 2. Plus att vår teori var i alla fall om att kanske Elias eventuellt blev lite trött i andra halvlek av match 1. Samtidigt som de hade ju problem med det här väldigt aggressiva Lugi-försvaret, så fanns det nog fler än en anledning till att spela lite 7-6 emellanåt.
Vet du vad som förvånade mig lite nu när jag sitter och tänker på det? Jag var det närmaste övertygad om att Jakob Söderberg som kom in istället för plusnar, som jag har förstått att man ska säga, även fast det tar emot i hela min kropp och säga det. Men han som kom in i första matchen när plusnar fick det röda kortet och var svinduktig. Jag tänkte så här, okej, det finns ju ingen chans att de börjar med plusnar nu igen. Alltså, Sevov körde över Lugi i första 20 i första matchen på grund av att de inte hängde med på trean och plusnar var ständigt efter, och till slut så gick han ut och försökte strypa Arshipagöt och åkte på rött. Tänkte jag, ja men fan, då fortsätter de väl. Men det gjorde de inte, utan de körde plusnar från start och han var jättebra. Han, alltså så här, de hade verkligen kalibrerat om där så att de... Alltså det var inte på grund av att han inte hängde med i fotarbetet och att de blev bortsnurrade gång efter annan, tyckte jag. Så att jag var lite, men det förvånade mig att de inte körde på med Söderberg.
Mm. Ja, ja.
Verkligen. Och sen så har vi då en matchserie kvar. Klockan är ju uppe och börjar bli sent nu, men vi måste ju ändå prata lite grann om Ystad IF mot HK Malmö. Ystad IF vinner den första matchen med 32-29 efter en ganska fin uppvisning av den ganska fina spelaren Julius Lindskog Andersson.
Ja, 12 pits eller vad blev det till?
Ja, kan nog vara 12 till slut. Det var över 10 i alla fall.
Ja, ja, nej men verkligen. Och jättefin halvlek för honom. Och ganska trevlig match faktiskt. Intensivt och underhållande match. Malmö hängde med väldigt, väldigt bra. Det var jämnt nästan hela vägen in. Men Ystad IF tog det viktiga första sticket. Det tror jag var väldigt viktigt för dem.
Mm. Ja, jag tänker på det du sa, Josef, när vi pratade om favoritskap och finalkandidater eller vad det var. Just det här att det finns en dimension i de här dels rutinerade och äldre spelarna, men också de här spelarna som ska vara lite hypade. Jag var inne på att Julius Lindskog Andersson inte hade lyft riktigt så mycket som jag hade hoppats. Och så går han in och gör 12 mål i den första kvartsfinalen. Det är ju lite grann så här. Ja, jag gör vad jag behöver i grundserien. Och det är nu jag vaknar till. Och det, alltså, det var, hårdraget var det lite så jag tolkade det du menade. Att ja, det är ju nu Kim Andersson ska vara bra. Att det är liksom skitsamma egentligen vad som hänt innan. Den här matchen andades verkligen det. Att de spelarna som skulle göra det, som i stundtals har varit lite ifrågasatta när det har svajat Ystad, de klev ju fram den här matchen.
Ja, men just det slår mig år efter år i slutspelet, när man inbillar sig att ja, den här spelaren har ju varit väldigt bra under säsongen. Men sen i slutspelet så är det Christian Svensson och Rasmus Bremer och Rickard Hanisch som är bäst i princip. Liksom. För att ta motsvarande förra året då.
Rutin, va? Det är en underskattad egenskap. Är det så, Josef, att du har en spaning kvar nu?
Jag har en liten spaning.
Är det den dåliga eller den provocerande kvar?
det är den för er ganska ointressanta.
Okay. Ja, men är det något med franska liga nu då?
Nej, men danska liga. Och eftersom jag är lite trött så tar jag den bara snabbt. Men att det är så här att det är en till två matcher. Det är lite uppdelat, men det är en till två matcher kvar av grundserien. Skive dunder sist, kommer att åka ut. Och den andra kandidaten att åka ut, det står mellan topplaget, eller det historiska topplaget och inför i år förmodade topplaget, TTH Holstebro, med bland annat Nikolaj Markusen, Allan Damgaard, Magnus Bramming och Josip Chavar i mål och så vidare och så vidare. Väldigt fint lag. Deras tränare Sören Hansen sjukskrev sig i december efter lite psykisk ohälsa, tror jag. Han gick in i någon typ av vägg. Och de vann någon match till efter det, men sen tror jag nu att de är på 14 raka matcher utan seger. De möter i sista omgången Kolding. Mästaren, KIF Kolding, som har gått igenom ett ekonomiskt stålbad och nu äntligen börjar se ljuset igen. Och de två kommer mötas i en direkt avgörande match kring vilka som åker ur den danska ligan till hösten. Så det är ändå en gigant kommer att lämna danska ligan. Snipp, snapp, slut.
Mm. Ja, men det är intressant. Jag dör av... Jag bara tänker på att han gick in i någon form av vägg.
Ja,
det är sådär. Jag vet inte, var det en gipsvägg? Var det en... Var det en gympahall? Var det en tegelvägg? Jag fattar ingenting. Vad är det för vägg han har gått in i?
Men han gick in i det.
Det är sent. Han gick in i det. Det är sent nu.
Jag satt också och bet mig i läppen faktiskt över den. Det var roligt ändå, Josef.
Kul att vi kan underhålla vi tre.
Ja, tanken på att, alltså, att Josef har gått i ett helt vuxet liv och aldrig fattat det begreppet. Aldrig kan tro att det är en vägg. Och, liksom, och jag vet inte vad det var för vägg. Men det var någon form av vägg.
Ja, och med det usla skämtet och den halvintressanta spaningen så rundar vi av den här veckans episod och säger tack till alla som har lyssnat och ett extra stort tack till alla våra patrons. Hörs igen nästa vecka. No.
Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.